I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Fortsätter vi nu mötet och jag ber att få läsa Guds ord från Matteus 5 kapitel början 10 verser i Jesu namn. När han nu såg folket gick han upp på berget, och sedan han hade satt sig ned trädde hans lärjungar fram till honom. Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade: saliga är du de som är fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Saliga är du de som sörja, ty de skola bliva tröstade. Saliga är de saktmodiga, ty de skola besitta jorden. Saliga är de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade. Saliga är de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, ty de skola se Gud. Saliga är de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn. Saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. Amen. Denna text som vi hörde, den känns under namnet Bergspredikan. Här berättades det om i början när han såg folkskarorna gick han upp på berget, och han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Vad hade hänt här förut? Matteus berättar om hur Gud, eller hur Jesus hade börjat sin officiella verksamhet. Han hade kallat dessa sina närmaste lärjungar. Många av dem var fiskare från Genesarets sjö. Han hade börjat predika i Galileen. Vänden är tillbaka, för himmelriket är nära. Gör en bättring. Det sägs att han vandrade omkring och predikade rikets evangelium. Han gjorde sjuka friska och sådana som var sjuka på olika sätt. Och det berättas också att folk började följa honom från 10 städer, från Jerusalem och också andra platser i Judén. De hade kommit till Galileen, till Galileiska sjön. Nu berättades här i vår text att Jesus gick upp på berget, sätter sig ner, och hans lärjungar, så kan vi förstå att hans närmaste lärjungar, de som nyss hade fått bättringens nåd, som hade följt den kallelse när Jesus sa det: följ mig. De kom till honom. Och de satt säkert också framför honom. Och det blir en sån här situation, undervisningssituation, när han säger att han började undervisa dem. Det är en bild av att lärjungar. Detta ord berättar mycket, ordet lärjunge. Det har många gånger sagts här att Guds rike är barnens rike och de barnasyndades rike. Vad vill Jesus till dessa lärjungar som lärde sig trons ABC? Vad ville han tala till dem? Han talar om Guds rike. Vad betyder det för en människa när hon eller han kommer in i Guds rike? Så som dessa åhörare nyss, ganska nyligen hade blivit. Dessa kanske hårda och starka. Som livet hade skolat dessa fiskare. Som kanske med förundran hade följt Jesus. Att det är mycket folk som följer denna man som har kallat dem. Hur de sjuka blir friska. Vad är det riket om han, vilket han säger? Nu är Guds rike nära. Gör en bättring och tro evangelium. Vilket rike är detta? Vilket är detta rike där de har fått gå in i? Jesus börjar så här. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Detta ord salig, det är inte så bekant i vårt alldagliga språkbruk. Jag tittade på ordboken för finska, modern finska. Det ordet betyder i andlig mening fullständig lycka som man uppnår genom i Guds gemenskap. En fullkomlig lycka som uppnås i Guds gemenskap. David säger: salig är den vars onda gärningar är förlåtna och vars synder är borttagna. Salig är den människan som Herren inte räknar något ont till. Och i vars ande det finns inte något ont. Och Jesaja säger så här: jag glädjer mig stort i Herren och min själ fröjdas i min Gud. Ty han iklädde mig med salighetens kläde och iklädde mig med rättfärdighetens kjol kläde, så att jag är en brudgum som sätter på en fin hatt, eller som en brud som iklär sig i sina vackraste kläder. Och sedan sa det Jesus att de som är fattiga i anden, de är saliga. Jag har försökt beskriva det här med ett sånt här exempel. När jag åter fick se när min egen mormor eller morfar bodde i egna hem och när hon blev gammal och inte orkade ta hand om huset, fast vi hjälpte henne, så kom hon till ett sånt här ålderdomshem. Det kunde också förut kallas med ett annat namn, det här ålderdomshemmet. Hon fick värme, hon fick vänner, hon fick mat, hon fick renhet, rena kläder. Hon behövde allt, hon fick allt hon behövde. Och när vi gick för att träffa henne så sa hon: det är så gott att vara. Alla de sorger och bekymmer är borta som omringade mig när jag försökte leva själv i det där egna huset. Detta Guds rike för ett Guds barn som känner syndighet och brister och svaghet. Många inre tvivel och plågor kan omringa oss. Men vi är saliga därför att vi får bo i Guds rike. Vi är tacksamma för och vi gläds över att så har Gud kallat oss och hjälpt oss och bevarat oss i detta rike. Israels konung David som hade allt nog av allt. Han hade allt i övermått. Han hade makt, allting. Ett ber jag om, Gud, och det ber jag om. Att jag skulle få bo i Herrens boningar hela min livstid. Och han såg hur Gud tar hand om honom i sitt hus under onda tider. Det är en dold boning som världen inte känner och inte ser. Och i den boningen upphöjer Gud hans fötter på en klippa, på en klippgrund. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. I Guds rike så tröstas Guds barn med Guds ords löften. Att vi kan lita på dem och ty oss till dem. Den som har sorg på grund av synden, den tröstas med evangelium. Sådan som du känner dig själv och finner dig själv, får du tro synderna förlåtna. Bibeln berättar att detta är en sorg som är enligt Guds sinne när man sörjer för synden. Det finns också andra sorger. Det finns världens sorger. Den kan göra att, och den kan leda till döden, världens sorger. Men en sorg som är enligt Guds sinnelag, den leder till bättring och den leder till frälsning. Det är vår del att vi får, som tvådelade får vi erfara också sorg. Och det är inte någon orsak för glädje och salighet, men vi blir tröstade i vår sorg. Paulus skriver till korintherna så här: prisad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som är nåderik och som ger mycket tröst, så som ni har blivit delaktiga av lidande, så har ni också blivit delaktiga av tröst. Så som Kristi lidanden har kommit mångtaliga på på oss. På samma sätt får vi mycken tröst genom Kristus. Har vi erfarit detta? Gud tröstar oss i sitt rike med sitt ord och med sina löften och med evangeliet. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva landet. Och här sägs det, saliga är de saktmodiga, ty de skola besitta jorden. Och sen, saliga är de ödmjuka, de ska ärva landet. Gammal och ny översättning. Man frågar om att vi ska vara om långsinthet. Att vi ska ha tålamod. Att vi vill. Att vi inte skulle hamna i synd. Att inte köttets vilja skulle få makt. Så på om och om igen kan vi märka och erfara. Vi har inte lyckats så bra som vår hjärtas vilja är. Paulus säger kort: och genomborrande i mig, det vill säga i mitt kött, finns inget gott. Där bor inget gott. Och så också att köttets vilja är döden, andens vilja är liv och frid. Vi har denna gamla del som är av jord och den är jordisk. Och det behövs tålamod. Paulus skriver om det. Vi får fröjdas över i svårigheter, för vi vet att den leder oss till tålamod, dessa besvär. Och tålamod, prövning. Och prövningen, hoppet. Och hoppet är inte förgäves. Den låter inte oss komma på skam. För Guds kärlek är flödad i våra hjärtan genom den heliga ande som är given till oss. Och i brevet till Galaterna uppräknar man andens frukter. Långsinthet är en frukt. Moses på sin tid, han fick erfara mycket, många svårigheter, ångest. Men han säger så här, att han vill, men han vill erfara detta tillsammans med Guds barn. Varför? Dessa besvär. Han såg på löne utbetalningen. Han såg på det arv som väntar honom och oss alla Guds barn i himmelen. Vi får ärva ett land. Detta hopp, det låter oss inte komma på skam. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Så som i vårt dagliga liv, naturligt liv, vår kropp behöver näring, så behöver också vår tro näring. Näring och mat. Tron. I detta timliga liv så torkar de här vindarna tron. Tron slits. Och vi får tvivel. Och vi tvivlar att månne jag ännu tro på rätt sätt. Jag är så fast i den här tiden och jag är så kall. Och mina tankar är också bara i dessa timliga saker. Jag är så vardaglig. När vi får samlas till möten för att höra Guds ord, så matar Gud oss med sitt ord och förfriskar oss och vederkvicker oss och ger oss styrka och stöder och grundar oss, stöttar oss, så att även om vi inte kan tro så framåt, för många dagar framåt, men när vi hör nu så får vi tro, och Gud närar oss och ger oss det sinnelaget att jag vill vandra här med Guds barn och vandra här. Guds nåde löften, de är i kraft, de ger mig kraft och uppmuntrar oss. Och ännu kallar vi dem till bättring och att tro som inte är delaktiga av denna salighet. Vad är då bättring? Vad betyder att göra bättring? Om någon åhörare inte vet, vad är bättring? Så läser jag från katechesen, Martin Luthers katekes. Vad betyder bättring? En riktig och sann bättring är egentligen inget annat än att man ångrar synden och att man plågas och har fruktan för, på grund av synden, och på samma gång att man tror på evangeliet och på syndernas förlåtelse, förlossningen, att synden är förlåten och nåden att man har fått nåd genom Kristus. Vilken tro tröstar hjärtat och mättar hjärtat, och därefter följer bättringen också i livet och att man lämnar synden. Dessa bör vara bättringens frukter. Så en så enkel sak är bättring. Att man fruktar och plågas på grund av synden, och på samma gång att man tror på evangeliet. Om det finns någon människa som lyssnar på dessa ord, som skulle vilja göra bättring, som skulle vilja tro, så finns det möjlighet att göra det nu. Du får ta fast i evangeliet, du får äga det, precis som den var given av den himmelska fadern. Du får tro, alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Saliga är de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga är de som är barmhärtiga mot andra, de ska bli också erfara barmhärtighet. Trons gåva, vars storlek vi inte kan förstå helt och hållet. Erfarenheten av att få bättring är, de säger att de vill prata om den här saken till grannar, tala till alla medmänniskor. Man får en vilja att tala om hur Gud har varit nådig mot mig, med hopp om att de skulle ta emot denna gåva. Hur går det? Många har berättat att när sen vardagen har kommit och de här fina känslorna man har haft, de minskar och man får frestelser och tvivel i vardagslivet, så det är mycket svårare att prata om denna gåva. Jag skulle vilja fråga dig, kära åhörare, är det lätt att prata om trossaken för de människor som finns dig nära? Jag skulle tro att vi delar denna erfarenhet. Det är inte lätt. Men jag skulle vilja trösta med det. Att vi får tala till Gud. Vi får tala till Gud. Så som göra som Petrus sa. Alla era sorger kan ni sätta på honom. För han tar hand om er. Han har omsorg om er. Alla dessa sorger. När djävulen har lockat nära och kära att bli otroende. Vi får bära dem till den himmelska faderns hjärta. Det berättar också det att vi läser många förböner i detta möte. Man vill prata till Gud, frambringa till Gud dessa sorger och besvär som vi har i våra liv. Det är viktigt också att vi i våra hem och vi i våra relationer till våra närmaste, att vi har ett nåderikt sinne, ett barmhärtigt sinne. Att där finns en sådan anda i hemmet, att man kan tala om saker där hemma som trycker. Jag kommer ihåg från 50 år sedan så frågade min 10 år yngre syster min pappa vid middagsbordet: pappa, varför grät du där på vägen när du mötte din bror? Bröderna bodde nämligen bredvid varandra, de hade lantbruk bredvid varandra. Pappa berättade att det hade blivit såna svåra saker emellan oss. Sorry. Och min bror, han tog fram den här saken. Och vi pratade om den. Och vi fick välsigna varandra med evangeliet. Därför grät jag. Jag kommer för alltid ihåg detta. Denna vardagliga bild. Två mycket olika bröder från deras liv. Hur Gud verkade i deras liv. Och hur han fick vårda och bevara i tron med sin nåd. Att de bevarade kärleken. Och på detta sätt vill vi att i våra hem, i det vardagliga livet, att evangeliet skulle bevaras där som en redande källa till kraft. Saliga är det renhjärtade, ty det ska se Gud. När vi läser detta, så då kan hjärtat klappa. Är jag ren i mitt hjärta när jag känner mig så oduglig? Men vår helighet och renhet är enbart tron på Jesus Kristi verk. På det att vi får äga evangeliet, evangeliets renhet. Petrus talade på Jerusalems möte. De hade haft en stor kamp. Att kan evangeliet predikas till hedningar? Och måste de, dessa hedningar, måste de återvända till det här bruket av lagen? Så sa Petrus så här. Han predikade så här. Förkunnade. Gud gjorde ingen skillnad mellan oss och dem. Han rensade med tro deras hjärtan. När han rensade deras hjärtan med tro. Tron. Tron äger Kristi fullkomliga helighet och renhet. Det är en utbyteshandel, en salig utbyteshandel. När Kristus ger alla sina gåvor till oss. Så att vi mot våra synder, fel och brister. Han byter ut dem. Det är en salig utbyteshandel det här. Saligt utbyte kanske. De saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Med våra naturliga ögon kan vi inte se Gud. Det skulle vi inte tåla. Men med trons ögon i evangeliet får vi se på Guds ansikte som är bevekt. För Jakob berättar när han hade brottats på natten och till slut så föll han. Hans lår skadades och han föll. Och han sa till den som han brottades med att jag släpper dig inte om du inte välsignar mig. Och denna som han brottades med välsignade honom. Han nämnde också den platsen, Niel. Ty jag har sett, som betyder ty jag har sett Gud från ansikte till ansikte. Min själ är fri. Och vidare säger han, solen gick upp när han gick förbi detta ställe och han började halta. Gud vårdade Jakob. Han vårdade så att Jakob fick, precis som om han hade sett Guds ansikte i evangeliet. Det är en osynlig Guds bild för oss, evangeliet. Och sen sades det att de får se Gud i himmelen. I evighet får vi se honom som vi äger här genom tro. Genom tron. Saliga är det. Saliga det som håller fred. Det ska kallas Guds söner. Detta ämne behandlade jag redan. Aposteln säger, så mycket som det beror på er, så håll fred med alla människor. Och så också att vi skulle ha, att våra ben skulle vara färdiga med skor för att predika evangeliet, fridens evangelium. Men i många har säkert erfarit det. Att det inte alltid, att även om vi skulle vilja frid och fred, så vill inte människor ta emot det. David måste säga att när jag talar om frid, så börjar de kriga. Jag tror, därför talar jag. Men jag är verkligen plågad. Det mottagandet är inte alltid gott, men Guds ord lovar att Guds barn kallas dem som har ett fredligt sinnelag och fridgörandens sinnelag. Och Jesus säger i något samband till sina lärjungar: kära söner, vi är Guds kära barn när vi tror. Sen i den sista versen: saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. För andra gången säger Jesus detta, att dem tillhör himmelriket. Om vi erfar inre vånda, som vi pratade om här tidigare, så kan vi också erfara yttre. Yttre till och med förföljelse, yttre svårigheter och till och med förföljelser. Jesus säger att ni är saliga. När ni erfar detta. Petrus skriver om detta. Och även om vi skulle få lida på grund av rättfärdigheten, så är ni saliga. Frukten den mycket, bli inte förvånade, utan helgen Jesus Kristus, och var den alltid redo att ta emot var och en som frågar: vad grundar ert hopp sig på? Och svaren milt och ärbart, och bevara er samvetes renhet. Då de som förföljer er och pratar illa om er vandring som kristna, de kommer på skam just där i den saken som de pratar illa om er av. Guds ord uppmanar oss att i en sådan situation att vi inte ska såra någon, att vi ska inte vara arga. Vi borde vara en mild ande. Vi borde vara redo att berätta en mild ande om grunden för vårt hopp. Ofta är hjärtats så berättar detta hur vi säger det, hjärtats sinnelag, än det ord vi säger. Den här textversen berörde dessa kännetecken för den som är salig. Och där finns den faran att vi börjar mäta och vaka vårt eget hjärta för mycket. Att känner vi så här, erfar vi så här. Men kom ihåg, kära Guds barn, att vår tro är inte i känslor. De växlar. Utan i det att vi får äga Kristus fullkomliga verk för vår som och tro alla våra synder förlåtna i Jesu namn och blod. Vi är saliga och rättfärdiga enbart genom tro på Kristus. Och inför dessa textens ord får vi tro att en gång börjar en evig salighet i himmelens hem. När vi äger detta hopp får vi tro och fortsätta vår vandring. Upphöj ditt hjärta att tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Var trygg och fri i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod. Vi har ett underbart rike. Detta nådens och förlåtelsens rike. Får jag själv också tro mina synder förlåtna? Så vill jag tro tillsammans med er i Jesu namn. Amen.